Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Tjena! Jag såg att du var i Ljusdal ikväll. Vill ha en fotmassage av en som dyrkar fötter. Lovar att du kommer älska det. Och så två vinkande emojis.
Vad är detta?
Det här var alltså ett meddelande som jag fick i natt. Medan jag låg och sov.
Från ett fan? En kändis?
Nej, ingen kändis. Det här är nog bara en kille som bor i Ljusdal och som gillar fötter.
Har han sett dina fötter, tror du?
Det tror jag inte. Men han kanske ser ut som en kille med väldigt fina fötter.
Men han vill alltså träffa dig ikväll?
Han vill träffa mig ikväll och ge mig en fotmassage då.
Men har du svarat någonting eller?
Ja, jag svarade smickrande. Jag vet inte riktigt vad man svarar
du
på.
Du är ändå väldigt trevlig. Uppmuntrande.
Ja, men det känns som det gäller att ha lite livlinor ute ifall Linnea dumpar mig.
Ja, det är så du brukar kalla dem, va?
De ja, exakt.
DM som du får. Dina livlinor.
Men du, det jag kom att tänka på av det här meddelandet, det var ju en grej som Margot Ditz. Känner du till Margot?
Jag har hört talas om henne.
Hon berättade ju för mig.
Barnboksförfattare Margot Ditz.
Margot 7.0 som hon kallas. hon berättade för mig att influencers aldrig lägger upp bilder på sina fötter i sociala medier. Vet du varför?
För att alltså, har det med fetischisterna som du har kontaktats av, eller är det någon liksom...
Ja, det finns väldigt många fotfetischister som betalar väldigt dyra pengar för OnlyFans-konton med bara fötter. Så de här...
Men det är scoop det här ju. Vadå? De säljer de här?
Ja, de säljer dem bland annat via DMs, förekommer det att influencers...
Svenska influencers?
Ja. Säljer fotbilder. Kanske pärleros.
Eller primärt kvinnor.
Jag vet inte. Alltså influencers snackade Margot om.
Stina Walter?
Kanske. Ja. Kanske.
Har du något namn?
Inget namn tyvärr. Nej. Och Margot hävdar att hon inte gör det här. Kanske ska jag tillägga.
Du lägger in ett hävdar där som en garant ifall hon gör det när väl avsnittet kommer. Man vet aldrig.
Ja, exakt,
man går
inte ljuga i så fall. Men det jag ville... Jag tänkte på en annan sak.
Vad är det här på väg?
Ja, men, så här. Jag undrar varför jag inte kontaktar dig egentligen.
Mig?
Du är ju plattfot. Men det jag funderade på... Det här fick mig att börja tänka på. Det är ju liksom så här... Är du superhet eftersom du är plattfot i fotfetischist Sverige?
Vadå, är du en fetisch inom fetischen?
Ja, exakt så. Du, alltså, dina plattfötter är kanske liksom deras Moby Dick. Den vita valen för varje fotfetischist. Det är att komma över ett par liksom riktiga plattfötter att vårda.
Så jag är superpremium?
Du kan vara superpremium inom
varför,
det här segmentet.
Varför är jag på bokturné då?
Du kanske borde turnera med dina fötter.
Har vi sagt att vi är på turné?
Nej, det har vi inte. Ska vi göra det?
Ja, vi är på bokturné.
Vi är på bokturné. Vi sitter på ett hotellrum i Ljusdal.
Vi har varit i Hudik, i Sandviken, i Gävle. Vi åker vidare över hela Sverige. Ja. Nästan. Vi pratar mest om podden har jag slutat med. När vi är ute och nasar böcker i olika gallerior.
Kan du berätta hur det låter när vi approcherar folk?
Ja, vad säger vi? Det är ju jättedålig pitch. Du ser ut som att du gillar att läsa. Eller vad gjorde du 1994? För att boken utspelar sig 1994. Det är väldigt svagt. Men det funkar ganska bra.
Vi fick ju faktiskt beröm av en säljare från... Var det Elgiganten?
Ja, butikschef.
Butikschefen på Elgiganten sa att han hade värvat oss på 2 sekunder som säljare om vi inte hade sålt böcker.
Han kom också tillbaka och köpte en ytterligare bok för att det var så synd om oss.
Ja, det var fint av.
Men okej, så du menar att jag ska slå mig in... Om jag inte blir säljare på Elgiganten, då har jag ju då... Vadå? Plattfötterna. Det är det jag köper. Ja. Instagram. Eller ja, OnlyFans och sen får betalt.
Exakt. Men det... Jag kunde inte låta bli att göra en sak. Kolla här.
Men vad är det här? Har du landat från nät? Nej.
Kolla på tatueringen.
Det är mina fötter. Var har du fått den här bilden ifrån? Jag har jävligt äckliga naglar här. Jag klipper dem väldigt sällan så springer jag. Så de blir helt havererade.
Jag tog en bild på dina fötter. Jag och en kompis till oss, Elias Hjärt, som var i Ystad i somras, äcklades mycket av dina fötter. Så vi smygfotade dem och skickade bilder till varandra.
Till varandra?
Ja. Men en av de här bilderna har ni skickat till den här fotfetischisten. Okommenterat.
Jag ser ju här att han har ju läst men inte svarat. Jag kanske inte har det här med fötterna att falla tillbaka på ändå.
Du kanske inte är superpremium.
Det kanske blir Elgiganten i alla fall.
Du kanske inte är den vita valen som vi trodde.
Fuck.
hur känns det att komma hem till det Sverige som jag kallar Koppartjuvs Sverige? De små städerna. Landsvägarna.
Det här är ju det riktiga Sverige.
Ja.
Mitt Sverige. Alltså, det är ju traumatiskt. Det är som att jag är i Hallstahammar, min hemstad igen. Det är som att när jag kommer in i de här städerna så känns det fortfarande som att folk skriker bög åt mig på stan, på byn, för att jag har hatt.
Hade du hatt ofta?
Ja, och handväska. Eller bögslunga som de sa i Hallstahammar. Du tycker att jag förtjänar de här ropen. Då skrek jag till bög. Det är som att det var ett skällsord. Det var det första problematiska, men också för att jag hade hatt.
Ja.
Och slunga.
Gul handväska. Vad hade du i din slunga?
Nej, det var det. Jag hade inte så mycket saker att
ha. Målarpenslar och skit, känns det som.
Nej, men sig kunde jag ha. Ett capo till en gitarr. Kanske en stämapparat. För att jag skulle få feeling och lira hos någon kompis. Det var ingen som ville lira med mig. Nej, men det är faktiskt traumatiskt. Du blir så entusiastisk så fort du ser en småstad. Det är nästan så att ögonen tåras på dig. Du minns dina nätter i Köping med de här polarna du har, som alla har såna här generiska handbollsspelarnamn. Det är Kim Jensen och ja, vad de nu heter. Du brukar ragga upp brudar, eller beruda som du sa på den tiden.
Jag har aldrig sagt.
På olika Ica Maxis eller på såna här konvikstånd på gatorna runt om i Sverige.
Ja, Telenor var det faktiskt.
Just det.
I mina unga år var specialist på att gå in där.
Vi måste lägga det här till rätta så inte han Lappinen eller vad han heter kommer efter det här med en lång, lång artikel. Raggade du upp brudarna verkligen på konvikstånd? Fanns konvik då?
Nej, ja, konvik fanns nog, men jag var Telenor specialist då.
Vem är Lappinen, för att kanske förklara?
Lappinen är
väl inte hos Lappinen, va?
Den grävande reporten som försökte sätta dit Alex Schulman för att han hade hittat på något i en roman.
Det var intressant, det var något scoop om att han hade bytt initialer i en dagboksanteckning till faktiska namn.
Ja, det var
som en dramaturgisk rörelse. Ja, det var problematiskt.
Men jag älskar småstaden. Jag gör verkligen det. Jag minns framförallt när jag jobbade på Expressen. Väldigt ofta tog mig in på krogar i småstäder med hjälp av mitt presslägg. Tog mig också in på en kommunfest som var avspärrad för kommunpamparna i Köping genom att dra upp mitt presslägg.
Wow.
Och så tog jag mig in då med Kim Jensen som du nämnde innan och Yasin Alami. Låter inte lika mycket som en handbollsspelare.
Nej, kanske. Det gör det inte. Mer än fotbollsspelare kanske.
Mm. Exakt, det var han också. Kompetent sådan.
Ja, men var det väldigt kul på den där kommunpampsfesten i Köping? Var Filip Hammar och Linda Hammar där?
Nej.
Det var vem mer kommer från Köping?
Minns
Lars Hammar.
Ingen av dem var där. Jag minns däremot att jag var på Hantis senare samma kväll då. Alltså,
var du på jakt efter Filip? Du?
Nej, jag och mina kompisar var mest på jakt efter
berudar.
Nej, men någon att ligga med.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag fria. Det fanns en det fanns alltså en trubadur inne på Hantis, ja, som stod och spelade. Och jag bad honom att spela Die Mauer som jag sen fick gå upp på scen och sjunga. Och sen avslutade jag det låten med att gå ner på knä inför en kvinna där som hette Frida. Shout out till Frida. Mm. Och fria till henne. Hon sa tyvärr nej.
Hör du det? Ja. Har du kontakt idag?
Nej, tyvärr inte.
Nej. Vill tyvärr du berätta inte hur kvällen slutade?
Det kan jag inte göra.
Nej. Det är så märkliga saker som sker på den här turnén med dig, ska jag väl ändå säga. Jag och vår roadie Elias Hjärtsson som kör oss överallt reagerar ju när du ska liksom, när du för en gångs skull kör bilen och ska tanka, då fattar inte du vilken sida, att man kan se i bilen på instrumentpanelen vilken sida tanklocket är. Det är liksom alltid, du ska fram och tillbaka flera gånger, det är svårt att backa också. Och varje stad vi åker in i så märker jag liksom, du sitter i baksätet och vibrerar. Du är oroad.
Jag sitter alltid i baksätet.
Ja, det gör
jag.
Jag
trivs bäst där.
Ja, sitter och lutar dig fram och illamående. Hur ska det bli nu, frågar du. Ja, vadå, undrar vi då. Men hyrbilen alltså. Och vi fattar inte alls vad du snackar om. Men då är det att du svarar är ju, behöver man inte betala någon extra tariff? Alltså om vi inte har liksom, om vi inte sköter det här med trängselskatten. Finns det ingen app för det här? Du tror liksom att trängselskatten är något som infördes brett i varje stad samtidigt 2007.
Sinnessjukt här.
Och när man förklarar för dig att det inte är förhållet till så, då blir du vansinnig. Ja, du får ta det med förlaget om det blir någon skit, skriker du.
Jag vet ju att det...
Jag är väldigt nervös.
Jag vet ju att det inte går till så. Det vill säga, jag har ju varit ute i Sverige väldigt mycket. Sett det riktiga Sverige. Och du är inte i småstad. Jag har ju fan jobbat på Trelleborgs alla
Pascal handlar. Engman, berätta inte för mig om den svenska småstaden. Jag har sett den, jag växte upp i den, jag hatar den.
Jag älskar den. Jag gör verkligen det.
Mm.
Jag mår aldrig bättre än när jag är ute på vägarna.
Jag ska försöka ändra din bild. Jag ska berätta om en enda kväll. Det är inte en berättelse. Det är bara ett antal bilder som har flimrat förbi. När jag har åkt genom Sverige nu med dig här i några dagar, det är scener, karaktärer som ska förklara för dig vad småstaden är. Man kan kalla det för min blues från Sverige.
Det kan bli din blues från Kopparstölds Sverige.
Exakt. Thomas Andersson, vi har ju en låt som heter så, som jag tvingar att lyssna på i bilen upp, där han sjunger om att han har ett rum på Statt i Hudiksvall. Vi gick förbi där också.
Det gjorde vi.
Vad kan man säga om Thomas Andersson? Att han har lika många lyssnare som den här podden?
Ja, eller att han var den första person som kändisnickade åt mig. Jag minns det som om det vore igår.
Ja.
Han satt på utsäljning på Taverna Brillo. Jag kom förbi med min son Benjamin i barnvagnen. Där var när han var nyfödd. Då promenerade jag runt där med honom. Och då fick jag då den här nicken.
Det blev misstaget för Jens Lapidus idag. Och skrek till den här stackars kvinnan att jag fanns snyggare Lapidus. Så han kanske trodde att det var Jens.
Jag skrek framförallt väldigt mycket yngre än Lapidus.
Ja, det är du. Ja, nej, men jag tror att Thomas Andersson är det största problem. Han är väldigt bra, men det går bara att mikrodosera honom.
Hur menar du då?
Det blir för mycket biverkningar om man lyssnar på en hel skiva. Det blir för mycket Thomas Andersson vi. Han var ju faktiskt, det här har ju ingenting med något att göra, men han var ju på vår vän Anders Nunstedt, som var musikredaktör på Expressen, som tyvärr gick bort här för 2 år sedan.
Ja.
Han och Johan T. Lindvall, den här chefredaktören för Svensk Damtidning, den sista mannen i Sverige med kotlettfrisyr.
Sista mannen som fortfarande håller upp dagsvaxproduktionen.
han var ju, Thomas Andersson vi och de här två männen var på en legendarisk USA-resa 1994, sommaren, under VM, ja. Då gick på matcher då. Och Johan T. Lindvall och Thomas Andersson vi, föga förvånade, bråkade ju hela den här resan.
De gick inte ihop?
Nej, alltså jag tror att det slutade med att Thomas Andersson vi bara klev ur bilen och hoppade av. Men de hamnade också i O.J. Simpson-biljakten, 2 bilar bakom honom.
Oj.
De stressade ju när de, ja, efter det här var över, till en telefonkiosk och ringde hem till Expressen. Ville sälja in ett knäck.
Fick de göra det?
Det där är inget för oss, Expressen.
På riktigt?
Ja. Det är så jävla märkligt. Men det skar sig väl som mest när Johan T. Han vägrade spela annat än Ace of Base i bilen, och det var ju väldigt långt från Thomas Andersson vi. Han klev ur bilen till slut, och 30 år senare så skriver han en låt om det här, där han sjunger den där resan, och då sjunger han: jag har aldrig varit så ensam som då. Men det här är alltså min blues från Sverige.
Nej. Det här är din blues från Koppartjuvs Sverige.
Sant. Det är en kontextlös berättelse. En massa scener från ett slagfält. Det är år 2000 och jag ska fest hemma.
Oh.
Vadå?
Är det morsan? Är det någon skit med morsan igen? Eller?
Jag trodde jag kommer nämna henne.
Inte?
Nej.
Det vore något nytt.
Jag har föräldrafritt här. FF som man sa. Det är otroligt.
Fy fan vad skönt. Så här, ja,
det är
30 år.
Fri
så här, 23 år senare är jag jävligt glad att du var FF.
Ja.
Jag slapp höra dravlet igen.
På eftermiddagen så cyklar jag in på samhället, det är som man säger i Hallsta om stan, om city. Jag hovrar runt torget i jakt efter bulten eller saxen, det är så de här alkisarna kallas.
Du döpte även dina katter efter dem?
Ja, verkligen. Och några karaktärer i min första bok som du kallar för en fantasyroman, tyvärr. Ja, men med bulten, han ställde upp. Han går in på Systembolaget och fixar ett flak exider och 4 flaskor renat. Och det är en lördag. Då, så vi
kände möter morsan, va?
Hur många gånger ska jag säga? Morsan drack inte.
Men vem var farsan? Var det bulten eller saxen?
Det här är lördag. Så vi möts upp på ett stängt dagis för den här drop-offen. Den här överlämningen. Bulten står och kissar mot en ruta där. Det skvätter lite på mig när han vänder sig om. Han säger till mig så här: jag vill inte ha betalt. Det är väldigt snällt. Han är en eldsjäl.
En hederskryfäl.
Verkligen. Men han säger däremot att han vill smaka på varorna. Måste ha procent, säger han. Jag vet inte om han menar sprit eller procent på liksom, den totalen. Sedan skruvar han upp korken på de här flaskorna. Han dricker i och för sig 10% av innehållet i varje flaska. Och så säger han: nu står jag med någon timme. Jag cyklar hemåt över torget med de här klirrande flaskorna. Och vid den här rivna Tore Skogman-statyn så säger han...
Vänta, varför revs den? Blev gubben Skogman cancelled eller?
Nej,
som Saddam.
Precis. Det har varit otroligt. Nej, Hallsta, Hammars kommun tror jag det var, som byggde den här statyn till hyllning till ortens stora son. Det var världens största trästaty av den här gubben som ingen minns idag. Men det skulle också bli en minneskapsel som man höll på med. Jag håller fortfarande på med. Så de fyllde den med tidningar och reklamblad från dagen som den sattes upp. Och självklart så kröp det in fukt i statyn. Så efter något år så måste de riva det här miljonprojektet. För det har blivit en fara för allmänheten. För det har ju möglat sönder. Det börjar lossna delar från den. Den håller på att välta de här liksom 25 tonnen trä. Men, och det älskar ju alla i Halsa såklart, eftersom de var så missundsamma mot gubben Skogman.
Varför hatar de gubben Skogman?
Ja, men i Halsa gillar man inte det att det går bra för folk. Och ja, sen var det. Han ju till en riktig jäkla bock. Alltså alla hade en mormor som han hade vikt in den i, så att säga. Min Stine i min klass, hon liksom, hon alltså tindrade med ögonen. Ja, min mormor och Tore. Jag tänkte, men det, ja, det måste ju vara otrohet. Du bara går och berättar stolt över. Ja, men vacker ändå. Men på torget så ser jag Bög-Johnny komma löpande.
Varför kallas han Bög-Johnny?
Ja, det är för att han har långt grått hår och speedos när han springer. Och det är ju så, egentligen sådana shorts man har när man springer även idag. Men det är som att det är så udda i halsen att vara man och brunbränd och ha långt hår. Bara där är det liksom problematiskt. Och att man dessutom springer och det i bar överkropp. Det är ju sommar, ska man ju säga. Alltså det här är ju maj. Men det har gjort honom helt utstött i samhället. Alla är rädda för Bög-Johnny, utom värstingarna. Och den här dagen har han två ligister efter sig. De jagar honom på cykel. Den ena heter André, men eftersom att det finns en annan André i Hallstahammar som är vit, så får den här André, det är så sjukt, ett rasistiskt prefix till sitt namn. Och det sjuka är att hans brorsa också får det, fast han heter Julian, vilket ju såklart ingen någonsin har hetat i Hallsta. Men det säger så mycket om den här småstaden du romantiserar. Är du med, Pascal?
Jag är med.
Du? Vill du vara där? Vill du bo där?
Vi springer sida vid sida med Bög-Johnny.
Hör du hans lätta steg? Lukten av, känner du lukten av Bultens piss på, mitt, på mina shorts?
Ja, det gör jag. Det gör jag faktiskt.
Ja, härligt. Den här festen som jag ska ha, den drar igång vid 7. Och jag har ju varit så rädd att ingen ska komma på festen. Det är fortfarande en fest, det är helt sjukt. Så jag ber alla i min klass att sprida ut i hela Halsta att alla är välkomna. Även folk från Sura och Kolbäck. Jag är ju inte mobbad. Eller så här i efterhand tror jag i alla fall inte att jag var det. Jag har tänkt mycket på det när jag har pratat med min terapeut som är så trött på att höra om.
Det är morsor, det är terapeuter.
Det är mycket, ja, du pratar om dina gubbar, dina män. Jag har mina kvinnor som har format mig.
Ja.
Och gjort mig till den joldas king jag är.
Terapeuterna som lyssnade på dig.
De enda.
Till skillnad från din mamma och Magda.
Ja, men där och då så trodde jag nog att jag var mobbad. Jag var ju kompis både med hockeykillarna och invandrarna. Då var man liksom garanterat något slags skydd. Men jag kände mig ändå alltid helt ensam och utanför hela tiden. Jag var livrädd varje sekund. Och klockan 7:30 har ju ingen kommit. Men det är då jag hör det. Dånet.
Har du på dig hatten?
Nej, det här är innan hatten. Det här är min tid när jag har väldigt fula, trasiga kläder. Som att jag snattade så mycket att mamma tog ifrån mig barnbidraget som någon form av straff. Innan hade jag då mitt eget barnbidrag. Och då har jag ju inga kläder. På grund av att jag inte kunde, att jag aldrig köpte några heller när jag hade barnbidrag.
Ja, okay, okay.
Ja, snattade bara.
Ja.
Ja, men så vi pratade om att du och jag skulle storma Ljusdal med den här turnén. Och det är en stormning som sker när det väller folk in i vår villa. De flesta är sådana jag inte känner. Det är sådana tuffa killar. Eller sådana som jag trodde var tuffa eftersom de gick i en annan skola eller spelade ett annat fotbollslag. Jag vet, när man var ung, de som man inte kände till, de var man ju rädd för man kände inte till deras svagheter på något märkligt sätt. Och de här snubbarna, de går ju rakt förbi mig utan att hälsa och går rätt fram till stereon i vardagsrummet. Och bisats här är att 3 av tjejerna som är på festen kommer under högstadiet utsättas för vad som nu kallas för hämtpar. Men vad som då bara var en kul grej, att bilder spreds på MSN av killar som blev dumpade, nakenbilder alltså. Och de blev kallade hora av sina egna kompisar. Det är, liksom,
det är så jävla sjukt.
Ja, det är Hallstahammar.
Ja.
Ja, det är kanske så fortfarande. Det första som hälsar på mig är Sanna. Hon är några år äldre än mig. Och under min korta karriär som snattare så brukade jag stjäla dejtparfymer och öl åt henne. Inte för att jag ville utan för att hon tvingade mig då. Hennes killar var alltid väldigt farliga och hon nästan värre. När jag var ny i Halsta så lurade hon mig att man kunde få en sjukdom som gjorde att man blev bög. Om man bögade tillräckligt mycket, som hon sa, bögade, kunde man bli gravid. Det här trodde jag på i flera år, jag vågade inte fråga någon om det. Ja, jag började dricka för jag behöver mod. Jag blandade...
Så är det än idag?
Ja, exakt. För den här tiden blandade jag alltid någon så här, du vet, Fanta exotiska frukter tror jag det var.
Ja,
ja
gott. Det var...
Vad sa du?
Gott.
Ja, väl, nu kan jag inte dricka längre för jag minns den där färgen. Den kontrasterade så fint mot porslinet om nätterna när jag kräktes. Det fick det att kännas lite ljusare i den stunden. I vardagsrummet så tystnar musiken och men sen sprakar det till och pappa är väldigt fina högtalare. Men jag vågar inte säga ifrån, de har inte hälsat på med de här killarna. Jag förstår att det är minidisk som kopplas in. Snart strömmer vit maktmusik ur ljudanläggningen och någon vidrar upp volymen så att det ekar i hela grannskapet. Det är typ Pluton Svea eller någon av de här riktigt... Alltså det är liksom långt, långt värre än Ultima Thule.
Okay.
Det är inte människor som försöker dölja vad de står för. Jag går in och försöker få dem att byta musik. Det går så där. Det blir som, du vet, som på fotbollsmatchen det blir gruff.
Ja.
När alla ska läggas i och alla ska liksom på något sätt rädda situationen men bara få den att eskalera mer. Och jag liksom puttas och gruffas ut ur rummet. Som av någon lagkapten då.
Förnedrande.
Ja, väldigt. Jag går ut på gården. Jag har ett litet krismöte med mig själv. Jag röker väl en av mammas gula Blend.
Ja, där kommer hon då.
Jag gråter. Nej. Hela Hallsta är inbjudet till festen, tänker jag. Det har ju en följdeffekt. Jag har ju väldigt många invandrarkompisar. De kommer ju också komma och höra det här. Musiken. Jag hinner knappt slutföra tanken för en Jimmy sladdar in på gården med sin moppe och ropar Nabby på väg.
Nabby? Ingen kille ändå?
Han är king. Nabby farligast i Hallsta. Jag vet ju så här efterhand inte vad han har för våldskapital. Förmodligen inget alls. Men han var stenhård. Jag var livrädd för den här killen. Jag meddelar vid makthillarna mitt predikament. De sänker volymen för att verkligen kunna lyssna. Och när jag pratar klart...
Du återvänder alltså in.
Ja, precis. Ja. Precis. Jag återvänder in och jag säger Nabby kommer. Grabbar, Nabby kommer, nu måste ni sluta. Ni har ju ingen åldersking som tar det stora snacket om det problematiska. Nej. Jag vill bara lösa krisen. När jag pratar klart så utbyter de blickar. Sen skålar de och de höjer musiken till max igen.
Oj.
En halvtimme senare står Nabby där på grusgången. Han har ett helt gäng kompisar med sig. De kommer alla från den sidan av Trädgårdsgatan i Hallstahammar där invandrarna bor. Först var det finnarna.
Morsan bodde där, va?
Hon är ju svensk och det är fan från Märsta eller något. Sen var det italienarna och juggarna. Men i takt med att de integrerades i samhället så flyttade nya familjer in. Det var liksom, det var de moderna så finaste lägenheterna i Hallsta. Men som det är i småstäder där invandrarna bor vill ingen svensk bo. Jag ser Asmir i min klass. Han är en bra kille. Han brukar alltid skydda mig. En gång när jag bad om att få låna en cigarett så gav han en örfil och sa... Du kommer alltid få cigaretter av mig. Slog han mig igen. Fråga aldrig igen.
Ja, fint. Vackert.
Ja, fint. Han skyddar alltid mig. Så när jag går fram till Nabby för att medla, då vet jag det. Asmir kommer liksom breda min väg. Men det hjälper inte. För det enda som händer är att Nabby ger mig en lavett.
Igen? Nej, nu var det Nabby.
Ja, nu är det Nabby. Ja. Ja. Det är stenhård den här lavetten. Kanske är det dagsvaxet i mitt hår som jag slagit hårdare. Du vet, det blir sten mot sten på något sätt där i nacken. Jag har ju spikes. Nabby spottar på marken bredvid mig. Jag tar ett kliv åt sidan. Och sen säger han, och de här orden glömmer jag aldrig. Jag bajsar snett på din mamma. Det är så jävla märklig sägning.
Hårt.
Det som följer är väl Hallstas svar på påskkravallen. Det kallas så, va? Det krossas glas och kastas sten. Det blir gruff. Kanske blir någon slagen. Jag vet inte riktigt, för jag håller mig väldigt, väldigt långt borta. Och Nabby och hans gäng försöker ju rättmätigt, de är ju också inbjudna till festen, ta sig till stereon för att stänga av. Och rassekillarna, de försöker att hålla det här fortet. Medan påskkravallerna pågår så tar jag min tillflykt till toaletten. Dörren är olåst, men när jag öppnar så ser jag Hallstas enda flata där inne. Hon bor inte i Hallsta, hon bor i Sura, grannkommunen. Hon har kort hår och alla är livrädda för henne, för det går ett rykte om att hon brukar spöa killar för att det är kul. Hon sitter och kissar och jag bara fastnar där. Jag stirrar på henne liksom med öppen mun. För jag tänker, när som helst kommer det här slaget. Men hon bara väser till mig. Vill du titta eller? Och sen särar hon på benen. Jag är livrädd, oknullad är jag ju då. Jag vänder upp blicken. Och du ser att, ja, men där är ju hennes flickvän som jag är väldigt, väldigt kär i. Hon är förmodligen Hallstahammars vackraste kvinna. Hon är också inne på toaletten. Hon håller på och raidar mammas parfymskåp och liksom plockar på sig smink och bara nickar till mig. Hon vet ju att jag inte kommer skvallra, och det vet ju jag med. När jag kommer ut från toaletten har bråket lugnat sig. Jag fattar inte vad det är som har hänt. Det är ju så märkligt. Hur kan det här kaoset bara liksom försvinna? Men sen hör jag, det är något annat som pågår lite liksom ute på gården. Och jag märker att det är glåpord som skriks och att alla är på samma sida.
Något har förenat nassarna och invandrargänget.
Ja, vad tror du att det är? Vad kan det vara egentligen?
Ingen aning.
Nej, det är Nisse som har kommit till festen.
Nisse?
Nisse. Han har under vintern alla i Hallsta förundras över det faktum att han alltid har tjågvis med Mariana med sig till skolan. För han har inga pengar, Nisse. När vi frågat varför har svaren varierat. Det är någon släkting som smugglar. Det är någon... Ja, han bröt sig in hos... Det gemensamma är ju att svaren inte stämmer. För bara någon vecka sedan så har hela Hallstahammar fått veta den verkliga anledningen. Efter att Nisse har erkänt för en vän. Han blir sexuellt utnyttjad av en vuxen man och gräset är betalningen. Det här är ju liksom, det är helt fruktansvärt. Och hela samhället vet det. Det normala hade ju varit att liksom erbjuda stöd, ringa polisen. För att alla vet ju det här, även föräldrar, vuxna, skolan vet. Men istället står nu hela festen och sjunger sånger om vad Nissa behövt göra för att få drogerna. Vad som har hänt med hans rumpa. Det är så fruktansvärt obehagligt. Jag går därifrån. Jag tar återigen inte fighten. Vid femtiden så smiter jag ut från festen med Stina.
Vem är Stina?
Stina är, det är en random tjej. Jag känner henne inte. Men det är ju ingen fest längre för mig där. Det är, som pågår. Eller festen pågår, men jag får inte vara med. Och det får inte Stina heller vara. Så vi har hittat varandra ute på trappen där vi står och röker. Vi är de enda som inte har någon att prata, bråka eller hångla med. För vi är så obetydliga. Det sista jag ser är att någon har hittat mammas ciggömma och en kille har tänt 6 stycken. Han placerar en liksom i varje näsborre, i varje kroppsöppning. Och det sista han gör är att han drar ner byxorna och stoppar upp en mellan skinkorna. Och till stort jubel såklart. Stina och jag går till Skansen. Det heter så, men det har inget att göra med ditt Skansen. Det här är Bruksskansen. Det finns en trappa där. Det är ett naturområde vid Strömsholms kanal.
Okay.
Någon form av museum över liksom, kanal. Hur det funkade med kanalerna förr. Jag har aldrig fattat riktigt. Men man firar så här midsommar och ett så här majbrasa där.
Det låter inte som Gröna Lund direkt.
Det är inte Gröna Lund. Men i Halsta är det som Gröna Lund. Alla okay. går dit på de här stora högtiderna. Det finns en trappa som leder upp till det gamla kanalbåtskontoret. Och där lägger vi oss. Det är ju maj då, så det blåser kallt här på natten. Jag är orolig för att inte prestera. Du vet ju, ja, vi ska ju ligga här alltså.
Okej, okay, wow. Är det första gången?
Det är andra gången.
Okay.
Och det var väldigt, väldigt länge sedan. Och det är min revansch, så att säga. Jag fick bara, liksom, jag fick en tjej då som jag låg med en gång. Sen dumpade hon mig dagen efter. Så det här är då min revansch.
Okay.
Nu måste jag få behålla henne. Och jag måste prestera. Det är höga insatser här. Allt står på spel. Ja. Jag är också livrädd för att hennes farsa är gammal boxar och till en helt jävla galen i huvudet. Jag ligger på rygg. Byxorna är nerhasade. Det är grus mot ryggslutet. Är du där? Känner du hur de skär in i mina skinkor?
Ja, tack.
Ja, det gör jag med. Jag tänker att jag måste hålla ut i en halvtimme ungefär. Oj, det var ju det
länge.
Man ofta satte ändå som någon gräns. Liksom,
väldigt
den
väldigt
tiden.
Liksom höga krav här.
Man trodde ju att det var det man behövde göra. Liksom. Det var ju det enda man liksom försökte med. Då tänkte jag, då har jag klarat mig godkänt. Och rakt ovanför mig, när jag ligger på rygg, det finns en lampa ovanför för entrén till det här kanalbåtskontoret. Och den glappar, den tänds och släcks om vartannat. Det är liksom helt oregelbundet. Och i den så surrar en fluga som har fastnat. Flugan blir helt galen när ljuset gider med den. Den attackerar kupan, men den kommer ju inte ut. Det går inte. Det är, liksom, det är den perfekta distraktionen. Jag stirrar på den här jäkla flugan hela tiden för att ha något att fokusera på. För jag vill ju inte komma för snabbt. Jag tänker att den där insekten är jag och lampan i Halsta Hammar. Jag flyter iväg i tankarna. Det här liksom sexet som pågår, det är, jag är inte en del av det. Jag är en fritt flytande, svävande atom. De här blinkningarna, de är liksom alla faror i Halsta Hammar. Det ständiga hotet om våld, om utanförskap, att inte passa in. Och jag tänker att om jag inte håller ut tillräckligt länge, då kommer Stina sprida ut att jag är bög. För det är sånt som händer i Halsta Hammar. Det är då jag känner det.
Vad är det du känner?
Det är Stina.
Vad gör hon?
Jag vänder min blick mot mig. Hon petar mig i ansiktet. Ett pekfinger rakt fram liksom i näsan. Och så frågar hon, är du inte klar snart? Jag skulle vilja gå hem.
Vad vackert.
Där har du det. Min blues från Sverige.
Ja. Berten Thomas Anderssons vis blues från Sverige måste jag säga. Nej, det är en jättefin låt som jag tycker mycket om.
Som vi kan avsluta podden med.
Sluta inte hälsa på mig, Thomas.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du skickade häromdagen en bild till mig på oss två. Den var tagen 2 månader innan våra söner föddes. Och det fanns ingen text under den. Det fanns bara en sorgsen, väldigt ledsen smiley.
Ja, det var jobbigt att se den där bilden.
Ja, jag kan beskriva den. Vi satt på en uteservering i vårsolen. Framför oss hade vi en dator och vi arbetade med det som skulle bli till minne av en mördare, vår första gemensamma roman. Vi skrattade lyckligt in i kameran.
Ja, vi var så oförstörda.
Ja. Visste vi kanske att vi satt på guld?
Ja, kanske gjorde vi det.
Kanske gjorde vi det. Men det som slog oss båda två när vi såg den här bilden då, det var att vi åldrats 10 år sedan vi blev föräldrar för 2 år sedan. Sedan du fick Dino och jag fick Benjamin så har vi ofta skämtsamt pratat om varandra som Big Mama. Det är väl när man känner sig extra duktig som förälder eller är helt överlastad av hemmets plikter. Det kommer väl från filmen Big Mamas House.
Jag tror det bara var någonting du hade hittat på.
Nej, det kommer från filmen Big Mamas House. Är det grabbigt? Kanske. Behöver vi bli cancelade för det? Ja. Förmodligen enligt vissa.
Ja, det kanske är vårt sista segment. Vi får göra ett outro på det här avsnittet också.
Men för att förklara. Om Magda till exempel stuckit iväg över en helg. Och du är ensam kvar med allt. Du städar, du lagar mat, du torkar spya, du byter blöja, du drar barnvagn, du krafsar runt i någon jävla lekpark som ser ut som en skyttegrav. Du gör allting själv. Och så ringer jag dig och frågar, du, ska vi ta oss en stänkare så att säga? Vad säger du då?
Tyvärr, min vän, jag är Big Mama i helgen.
Exakt.
Då förstår du direkt.
Då förstår jag exakt vad det som pågår bort hos dig på ringvägen.
Vet du någon som är Big Mama?
Nej.
Vad heter han? Spelutvecklaren Fares. Den Fares. Vem är vem?
Fares.
Ja, otrolig Big Mama. Ja. Han bor i närheten av mig, tror jag.
För att jag tror han bor i närheten av mig, för jag ser honom väldigt ofta.
Blandar du inte ihop honom med andra Fares då?
Han är alltid i samma lekpark som jag.
Förföljer han oss på något sätt? Det är som Loken och dig.
Jag tror han går enorma sträckor mellan Vasastan och Södermalm kanske med sin barnvagn.
Som en riktig Big Mama. Ja. Ja, men han är ju i parken hela tiden och han är kanske Sveriges finaste människa. Ja. Jag var där i parken en gång. Nu avbryter du kapar ditt segment här.
Ja,
men jag ser en hemlös person som... Ja, jag ser honom inte. Jag ser att Dino går fram och börjar picka på någonting. Och jag ser att det är en hemlös person som ligger och sover.
Ja.
För det är... Jag tror att det är som att det är väldigt varmt. Liksom, så det finns en skugga under någon form av rutschkana. Och den instinktiva reaktionen när man får barn... Man blir ju världens sämsta människa. Man tänker... Det är inte som att man går på empatin, stackars man. Nej. Stackars hemlös man, utan man går på, måste han ligga här? Kan jag påtala det? Fast man inte, alltså det är ju hemskt att man gör det.
Ja,
jag säger ingenting, jag låter Dino picka lite på mannen och sen tar jag med mig Dino en bit bort bara. Och då inser man, okej, en idiot, jag borde ju hjälpa honom. Ja, men sen ser jag färdes göra samma upptäckt. Och jag hör honom säga, vill du låna pengar? Eller inte låna pengar, vill du ha lite pengar eller? Till något härberg eller till något hotell eller så du kanske vill liksom ha någonstans och... Liksom byta kläder, duscha av dig så här. Och den här killen säger nej. Jo men alltså det är ingen fara. Jag kan gå och ta ut eller jag kan swisha.
Fin människa. Ja verkligen.
Långt, det skulle inte du och jag göra.
Nej, han är en bättre människa än vad du
är. Big Mama.
Ja. Men förra veckan innan du och jag nu sitter på turné. Så var alltså Linnea borta i 8 dagar. Jag var Big Mama i mer än en vecka. Och det här sammanföll med den stressigaste tid i mitt liv som jag någonsin upplevt.
För att du för en gång skulle hade lite kontakt med ditt barn.
Nej. För jag har aldrig någonsin haft mer att göra än vad jag haft den här våren. Jag ska förklara lite kort vad det är jag sysslar med.
Berätta det, för lyssnarna kan ju tänka att du har ett ganska... Du brukar ofta berätta om hur lite du jobbar i olika intervjuer och sådär. Så de som känner till dig kanske undrar vad fan du snackar om nu.
Ja, du ska berätta. Jag redigerar en bok. Nästa Vanessa Frank-roman som heter Bestseller och kommer i september. Den sitter jag alltså och redigerar.
Det var kul att en kvinna kom fram och sa att hon hade läst inte våra men dina böcker och du skriver så hemskt.
Ja, men jag tror att hon menade...
Men det var beröm kom
ja,
vi
det
fram
var det. Kom vi på sen. Men det är alltså mer än 500 sidor text och jag måste kolla på varenda kommatecken. Samtidigt lanserar du och jag då Skammens väg. Något vi uppenbarligen fortfarande gör eftersom vi sitter på ett hotellrum här i Ljusdal och spelar in den här podden. Utöver det har vi under en månad sett så fort vi haft någon liten timme över för att planera nästa bok i serien. Den tredje, den som ska heta Nomaden. Eller Nomad, vi har inte bestämt oss än.
Nomaden va?
Ja, jag tror det. Parallellt med lanseringen i Sverige av Skammens väg har jag den senaste månaden också lanserat boken Kokain i Norge. Där jag har varit 2 gånger. Och sen har jag varit på en 3-dagars resa i Danmark för att lansera kokain där också. Där
alltså, jag har ju varit orolig för det, måste jag ju säga.
Ja, men det är ju en
det funkar ju inte längre.
Nej, det är ju en arbetssituation som absolut inte går ihop. Det är liksom som att man hela tiden försöker lösa en ekvation med alldeles för många okända variabler.
Det är ju extremt dåligt just den typen av problemlösning också.
Ja, det är. Jag levererar väldigt dåligt under stress. Men allt socialt liv har vi ju ställt in. Vi ställde ju till och med in vår egen releasefest för Skammens väg. Det gick inte.
Nej.
Och ett varningstecken på att jag inte mådde så bra... Det var ju när jag för ungefär 2 veckor sedan slutade förstå hur klockan fungerade. Minns du det här? Minns du de här dagarna?
Det var som när min mamma blev Alzheimers sjuk och inte kunde internetbanken längre.
Ja, men, alltså, minns du att jag ibland ringde upp dig och frågade, du, hur lång tid tar det mellan det där mötet och tills vi skulle ses för att typ hoppa på ett flygplan
någonstans? Det var så jävla tydliga. Det var också hela klockslag och det var liksom ingen avancerad matematik som krävdes.
Jag kunde ju på riktigt ringa och säga, du, jag står här och kollar på visarna på mitt armbandsur, men jag får liksom inte riktigt ihop det. Är det 2 timmar eller 3 jag har på mig? Eller det står att tåget där går 13.45. Är det när visaren är här eller där? Och istället för att trappa ner då och ta det lite lugnare, det kunde jag ju inte. För alla de här resorna var vi bokade och vi var ju tvungna att marknadsföra vår bok. Liksom.
Det är svårt, vi har ju avtal som binder oss till det här. Det går inte att göra någonting.
Men då tänkte jag, fan, jag lägger ner det här med en vanlig klocka. Jag köper en digital klocka, det känns enklare att tolka. Så det gjorde jag ju, jag köpte en sån här schysst pulsklocka.
Kan du hantera den då? Jag tycker det verkar väldigt, det går inte så bra för dig med tiderna.
Ja, men det är bättre än innan måste jag säga. Nu har jag ju för sig... Nu är jag tillbaka med min gamla klocka, för nu känner jag mig lite mer mentalt hel igen. Men jag måste säga att jag berättar absolut inte det här för att klaga. Jag har bara en regel när det gäller mitt författarskap. Och det är att aldrig någonsin klaga på det liv jag lever. För allvarligt talat så lever jag min dröm. Jag är författare, jag tillhör liksom den promille i Sverige eller i världen som faktiskt kan försörja sig på att bara skriva böcker. Och det skulle fan vara förmätet, inte bara mot mitt 20-åriga jag som drömde om att en dag få ge ut en bok, utan...
Ja. Det här gör du för att dina bokläsare inte ska irritera dig. Men fortsätt. Fortsätt med din klagosång och sen tar du ner med den här disclaimer. Vad var det någonstans?
Sen jag släppte Patrioterna.
Är det en PR-person som har skrivit den delen av segmentet eller?
Fan. Här fick jag faktiskt visa uppskattning för alla de läsare som faktiskt tycker om
det
oss.
Finns.
Men sen jag släppte Patrioterna, min debutroman då 2017. Så har jag varit just författare. Det har ju varit hela min värld. Hela min identitet. Och det är speciellt att...
Är det därför du har den här lilla foten i din mail som kommer automatiskt med den senaste boken, bild på den? Eller är det för att det ska ge dig bättre restaurangbokningar?
Det kan vara en kombo. Ja. Kan vara en kombo. Men det är speciellt att kunna säga att man är författare. Folk blir så vänliga, så trevliga och så beskedliga mot den. Och hela mitt liv har kretsat kring det här. Jag och Linnea har liksom farit till Chile eller Spanien för att jag ska kunna skriva i flera månader. Och vi har upplevt den liksom totala liksom beroendeframkallande friheten. Men sen fick vi som sagt barn. Benjamin. Och som jag sa innan, min Big Mama-period förra veckan korrelerade inte bara med att jag var väldigt stressad, utan med att våren för första gången verkligen kom till Stockholm i år. Den här tiden, april, maj, när våren anländer som en liksom vänligt sinnad invasionsarmé, den är ju magisk. Håller du med mig?
Jag ser ju nu Bög-Johnny dra av sig t-shirten och börja bygga på den perfekta brännan. Han löper fram och tillbaka över Hammartorget.
Vackert. Heter det Hammartorget? Torget Hallstahammar.
Tror det. Ja.
Men i Stockholm så liksom surrar det ju från surrar det från skruvdragare. Eller borrmaskiner kanske. När uteserveringarna växer fram.
Ja, det är nog skruvdragare, va?
Ja, det är skruvdragare det surrar från. Och bleka stockholmare vackra omkring liksom nykläckta. De kisar mot solen som lyser som en svetslåga där uppe på himlen. Ja. Och minns du hur vårarna brukade vara för oss?
Mm. Det var ju underbart.
Ja, du, jag och Magda, vi möttes upp vid, om Linnea, möttes upp vid lunchtid, satt på en uteservering, drack drinkar. Sen vacklade vidare till nästa ställe. Kanske gick vi på en nattklubb. Kanske var vi på en efterfest hemma hos någon. Jag minns att min första vår med Benjamin hade jag väldigt svårt att förlika mig med min nya tillvaro. Han och jag gick långa promenader nästan varje eftermiddag och kväll. Och jag älskar de där stunderna. Jag älskade honom väldigt mycket redan från första stunden jag såg honom. Men när jag sprang in i människor från mitt förflutna, alla de här unga, barnlösa personerna, så tänkte jag att jag saknade den där sorglösheten. Manjana, manjana tillvaron. Att slippa ansvaret. Allvaret. Om så bara för en stund. Och samtidigt skämdes jag ju för att jag gjorde det. Men jag måste ärligt säga att jag längtade bort ibland.
Nej, men det gör man ju.
Ja, det gör man. Och det måste man kunna erkänna.
Bara den luckan där ingenting kan störa en. En dag, liksom 2 dagar när ingen ringer en, ingen kräver något av en. Är ju otrolig. Ja, den får man aldrig uppleva.
Nej, den är över. Men nu är det då istället april 2023. Och jag är som sagt ensam med Benjamin. Jag är Big Mama. Benjamin är det första jag ser när jag vaknar. Han väcker mig genom att slå på mig och sen skratta.
Kallar han dig också mamma som Dino gör med mig hälften av gångerna?
Nej, han har koll på att jag är pappa.
Inte Big Mama, men mamma.
Nej, han kallar mig pappa. Ha? Väldigt fint. jag tycker det är så otroligt min kompis. Det är känslosamt när han gör det. Ja. Fortfarande. Mm.
Det är faktiskt sant. Det är fan det sjukaste. Att det blir nästan starkare för varje gång.
Ja. Han vill göra allt som jag gör. Han vill äta samma saker. Vi äter väldigt mycket indiskt, väldigt mycket kebab. Han vill ha på sig samma kläder som jag. Det är som att ha en liten stalker.
Det är som du och Lukan på gymmet. När hovar runt där. Det är bara ingen PT som står i vägen. Luk! Eller du säger nästan också. Pappa! Hallå? Ser mig? Jag har samma tröja som dig.
Den enda sång Benjamin lyssnar på, det är La Bamba. Han blir vansinnig om jag spelar något annat.
Men ingen vinnerbäcka alltså?
Nej, ingen vinnerbäcka alls. Han gillar bara La Bamba. Ja. Jag tycker det är fint. Det visar att han är...
Du kan spela på gitarr också.
Jag kan spela väldigt många låtar på gitarr. Ja. Men La Bamba är jag väldigt bra på. Eftersom Benjamin vill, det är det enda han vill att jag spelar. När en moppe passerar oss på gatan så skriker han Mo-ö! Småbarn pratar ungefär som dövstumma. Ja. Han ser tyvärr inte skillnad varken på mopeder, motorcyklar eller permobiler.
Är det där intressant? Permobilerna?
Ser han en tant som halvdöd sitter i en permobil? Hon har liksom inte vetat vilken dag det är sedan 96. Så pekar han på henne och skriker Mo-ö!
Det är så förnedrande. För oss alla egentligen.
Ja. Men han är ett barn av staden också. Av Stockholm, inte av Hallstahammar. Han är ett barn av Stockholm precis som jag. Han tycker väldigt mycket om fiskar.
Det har vi inte alls där, bara brax.
Men vi bor i Vasastan och hans enda erfarenhet av liksom vattenlevande djur, de finns i Skärken på Ica Baronen på Odengatan. Dit brukar vi gå och kolla på trötta strömmingar som ligger där på en isbädd. Men han är lika glad för det. Han vill stå där i liksom timmar och peka på dem, prata med dem. En av de där dagarna, den dagen han fyller 2, så har jag fått anordna ett barnkalas själv. Jag blåser ballonger, jag köper bullar, jag köper tårta. Det är lustiga hattar, det är skirlanger. Jag släpar hem såna här backar med läsk. Som jag sa innan, vi vaknar upp tillsammans och vi går och lägger oss tillsammans. Den soligaste och varmaste dagen hittills i år, då promenerar vi på Birger. Benjamin vill lämna sig på båtar. Vi ska till Djurgården.
Vad ska ni göra där?
Vi ska kolla på båtar. Mm. Och min telefon, den ringer oupphörligen. Det är mitt förlag, Bookmark. Min förläggare Ebba Barrett Band, som behöver att jag gör en så kallad plåtning. Fotografen hälsar att hon behöver 8 timmar för att plåta.
Det kan inte vara många hon behöver 8 timmar med. Nej. Det är efter den där, efter de här senaste 2 åren som Big Mama, det behövs.
Och jag vill svara liksom, är ni sinnessjuka? En redaktör smsar och vill ha en text. Hon vill ha den klar om 4 timmar.
Är det på grund av det här vi har börjat skriva vissa texter, inte våra böcker då, vi med den här AI:n?
Vi har svarat på vissa grejer med AI, det kan vi inte förneka. Perfect Day, säljgänget ringer och undrar om du och jag kan komma upp på ett möte. BookBeat, ljudbokstjänsten, vill ha en video där du och jag pratar. En litteraturfestival i Brighton vill att jag skriver ihop en kortare presentation av mig. Den är fixad nu med hjälp av AI för övrigt. Ah. Min agentur ringer och undrar om jag kan godkänna ett avtal som ska översätta en av mina böcker till arabiska. Till slut gör jag något som jag inte har gjort någonsin, tror jag. Förutom jag flyger. Jag stänger av telefonen. Jag orkar inte. Men jag märker att det är fortfarande något som oroar mig. För även om telefonen är tystad så finns de fortfarande där ute. De fria, obundna människorna. Det är de som börjar oroa mig nu. Förra våren blev jag ju ständigt irriterad över att se dem. De påminner mig om den här friheten som jag hade förlorat. Det var som att bo granne med ett ex man fortfarande hade lite känslor för.
Ja, det är väldigt bra beskrivet. Jag minns ju att du ringde mig frustrerad kring det här ganska ofta. Den där våren.
Men nu, titta där.
Vad är det som händer?
Det är kungen.
Lok?
Nej.
Nej?
Nej, det är inte kungen. Det är Benjamin Ingrosso faktiskt.
Jaha. Ja, och hälsar ni?
Ja, självklart. Självklart.
Du på honom eller han på dig?
Nej, båda.
Ja, men vem först?
Respektfullt i blicken. Hallå
där.
Ja,
det är Nick där. Ja,
ja, det är Nick. Tjena, tjena. Mm. Jag ser honom nästan varje dag. Jag tycker väldigt mycket om Benjamin Ingrosso. Han verkar väldigt lycklig och han är så jävla sexy. Fan vad snygg han är. Ja, men han är verkligen det. Det känns som att han ständigt är på väg hem från liksom en borta match eller på väg till den. Han ska bara stanna till någonstans och spela lite på en flygel och äta en god pasta. För att liksom
kanske
få lite,
vaska av sig.
Ja, få lite kolhydrat i kroppen, käka en pasta, ladda batterierna helt enkelt. Jag och Benjamin, min son då, inte Benjamin Ingrosso.
Vill du döpa honom efter Benjamin Ingrosso?
Det är många som har frågat med det, men det kan jag starkt dementera. Ja. Det var det faktiskt inte, även om jag tycker väldigt mycket om Benjamin då.
Finns det någon offentlig person du inte tycker om?
Det finns en del. Ja. Vi går vidare, jag och Benjamin, Engelmanfält, som min son då heter. Mm. Vid Stureplan ser jag, vi kan kalla henne för Beatrice. Vet du om det?
Spännande, är det en gammal flamma?
Det är en gammal flamma.
Ja, en av alla de tjejer du säger var ditt livskärlek.
Sinnessjukt få hopp. Framförallt på Linnea. Undrar vad hon ska tro efter det här. Men jag minns en vår för flera år sedan när hon och jag brukade ta oss in i hennes föräldrars takvåning på Östermalm. De var väldigt ofta bortresta. De var väldigt rika. Vi gick ut på deras terrass där de hade en badetunnel eller någon sorts jacuzzi. Och där tog vi av oss alla kläder, drack Jack Daniels, rökte cigaretter och bara låg och badade i flera timmar. Det fanns inga förpliktelser. Det fanns bara liksom lust och ungdom. En dröm att jag någon dag skulle skriva böcker och hon ville bli konstnär, minns jag. Men det blev hon tyvärr inte. Men vissa av de saker vi sa till varandra då har jag använt i böcker. Bland annat var det hon som brukade säga när vi sjönk ner det här varma härliga vattnet: nu super vi oss tillbaka till apstadiet. Vilket jag tycker var otroligt fyndigt sagt av
henne. Ja. Hur tycker Linnea om när du använder det om poster med dig och Linnea som du har gjort för flera tillfällen i Chile? Jag tror du till och med någon gång hävdat att det var Linnea som sa det.
Så kan det vara. Omtvistat. Vi ber Lappinen eller vad han heter och inte kolla upp det
här. Han kan reda ut det här åt oss.
Han kan reda ut det här åt oss.
Ring.
ring Beatrice. Jag tror det är med i min bok Patrioterna som vi pratade om innan.
Just det känner jag igen.
Men nu har det gått några år. Beatrice har en rullväska i handen. Vi säger glatt hej till varandra. Var ska du, frågar jag? Hon säger, jag ska till Göteborg. Och ja, bara efter några meter så springer jag in i nästa bekant ansikte.
Pappa? Fredrik?
Är det Vikingsson, tror du?
Det är inte det.
Det är inte
Har du någon anekdot? Någon en plus anekdot du försöker dra där snabbt?
Nej, nej. Det är inte Fredrik Vikingsson. Vet du vem det är? Det är
Berätta.
Ultramange. Min
är
fina gamla kompis. Egentligen heter han bara Magnus och är väldigt lugn och skötsam. Han arbetar med finans. Men när han dricker blir han Ultramange, som han då kallas. Han blir gränslös och galen.
Är han en exit-karaktär? Eller?
Han är väldigt mycket mer skötsam än en exit-karaktär när han är nykter. Mm. Han har alltså det sämsta ölsinne som någon människa någonsin haft. Jag har sett honom sluta sina tänder på fyllan. Jag har sett honom stå och kissa i fullsatta bardiskar. Han liksom lutade sig fram över bardisken med en öldrink i handen. Halade ut penisen då, så att säga. Fortsatte dricka och kissade. När han
som ett evigt kretslopp då?
Ja, exakt. Ja. Som jag Vackert. På pottan då.
Ja, just det. Ja. Det var där ni hittade varandra.
Kanske. Och det gjorde han då för han intorkade stod i kö helt enkelt. En gång försökte han kapa en bil ut i Åkersberga. Då fick vi tyvärr nog. Så vi band fast honom med en båttamp vi hittade på parkeringen till Tommys kök och grill. Som då hade Tommys tokiga torsdag när shottarna kostade 15 kronor styck.
Och det är som en jättebra plats att lämna Ultramange på.
Ja, men han låg ju i buskarna på parkeringen liksom. Och där fick han ligga och nyktra till tills han blev Magnus då och slutade vara Ultramange.
Fan, det händer ju saker i ditt Sverige med.
Ja.
Trodde jag inte.
Nej.
Nej. Trodde bara om att jag kände snickar.
Nej, det fanns ett liv innan jag morsade på Thomas Andersson Vi också. Magnus är redan Ultramange. Han har det galna i blicken nu när jag springer in i honom. Han har fått i sig ett par öl, det ser jag. Och jag förstår att det kommer bli en stök i eftermiddag.
Är du rädd för honom då?
Inte alls. Nej, men det är det han inte blir. Det klirrar liksom till i påsen från Systembolaget. Och han säger, ska du med till Humlegården? Och jag säger, jag kan inte.
Men du vill inte heller? Du är inte lite sugen, det spritter inte.
Det är exakt det jag inser. Jag inser att det handlar inte bara om att jag inte kan. Jag vill faktiskt inte.
Vad är det som har hänt?
Ja, men trots att jag ser dem, alla de fria, solande, halvpackade människorna på utserveringarna, så blir jag inte upprörd. Jag längtar inte bort. Jag tycker inte att det är orättvist längre. Trots att de sitter där med sitt kolsyrade guld i händerna på utserveringarna, så är jag inte ens sugen på att slå mig ner med dem. Och jag har inte en tanke på mitt manus som snart ska vara inlämnat. Det föresvävar mig inte ens att jag kanske måste stå i 8 timmar snart och posera framför en fotograf. Jag tänker inte ens på att jag är författare längre. Jag stretar på där med min barnvagn. Benjamin vill inte sitta i den längre. Han gallskriker. Jag har honom på armen, men den andra skjuter jag vagnen framför mig. Jag svettas. Jag är jävligt törstig.
Och Lou kan gå förbi och du nickar inte ens, eller?
Jag ser knappt Loken. Jag bryr mig inte längre. Förlaget, min bok, en plåtning, en jävla video. Glöm det, suckers. Vad spelar allt det där för roll? Jag känner ingenting för det. Det susar förbi en moppe och jag och Benjamin skriker i kör. Fuck Ica.
Ica.
vill min son se fiskar, då ska jag fan ta honom. Ja, inte till någon jävla vattenland, men åtminstone till Östermalms wow. saluhall.
Ja.
Så vi går dit. Han börjar stamma av lycka när han på liksom en halv meters avstånd med en plexiglasskiva mellan honom och den här döda marulken får stirra in i den tomma vita ögonen.
Det är starkt att se det även som vuxen.
Ja. Jag bryr mig alltså inte.
Det är liksom våra ögon på den här bilden 2 år efter. Alltså precis 2 år efter våra söner föddes.
Exakt.
Vi är lika slitna som
döda marulkar i Östermalms saluhall. Jag bryr mig faktiskt inte längre om att jag är författare. Jag är mer pappa än författare. Fast han inser att, nej, jag är mer än så. Jag är Big Mama. Och jag inser att jag fan älskar skiten. Det var roligt att höra att Alex och Sigge pratade om oss i sin podcast. Det var en väldigt fin hyllning av framförallt dig.
Ja, det var... Jag blev ju rörd på riktigt. Det var ju omskakande, för det som var mest omskakande var nästan att han satte ord på vad jag befinner mig i livet. Något som jag inte förstått. Att jag står här mellan två liv på något sätt. Att jag håller på att satsa på att skriva och så vidare. Att jag är i förändring som en vår.
En
som
metamorfos. En vår.
Precis. Och det var så på något sätt obehagligt och skrämmande. För jag måste ju bestämma mig någon gång. Vad fan jag ska göra med mitt liv. Det är jobbigt att höra ord på det. Men jag blev väldigt, väldigt rörd.
Ja, härligt. Jag mässade och tackade honom faktiskt för att han pratade om podden. Fick ett fint svar. Fick 2 hjärtan till svar. Fint.
2 hjärtan till svar, ja. Kort.
Hörde du vad du tackade?
Ja.
Vad svarade han?
Det var radiotystnad.
Han har inte svarat?
Nej.
Vad skrev du?
Jag skrev nog att jag blev rörd. Och sen skrev att han har räddat den här podden nu.
Jaha.
Det var inga svar alls där, nej.
Det var tråkigt för dig.
Ja, det var mörkt. Sen såg jag ju honom. Dagen efter så gick jag ju på Hornsgatan med Magda, min tjej, och Dino. Och plötsligt säger hon, så väser hon till mig. Ser du vem det är? Och det är kanske 15 meter längre fram som Alex då kommer ut från en kaktusbutik.
En kaktusbutik?
Ja, det finns en kaktusbutik. Jag har köpt kaktus där. Man kan köpa...
Vänta, va?
Ja, den kaktusen hade ett pass. Den hade ett pass för den har då rest från Nederländerna. Så hade ett kaktuspass.
Du skojar med mig.
Nej, det finns en kaktusbutik på andra sidan gatan också. Alltså de säljer andra blommor också, men jag tror primärt det är kaktus som säljer. Mm. Jag tror den kostade, jag tror jag sa 900 till Magda för att hon blir så sur om jag har med pengar, men den kostade 1800.
Skoj, du köpte en kaktus för 1800?
Den är 36 år gammal, den är väl värd pengar. Den är lika gammal som jag.
Åh, herregud. Ja.
Ja, men så då ser jag ju... Jag vet ju att det är Alex. För Vikingsson och Alex kan jag ju känna igen på 2 mils avstånd. Fast att det var ju bakifrån. Jag såg honom. Då jag bara tar tag i Magda och bara pressar...
Alex! Här. Alex!
Nej.
Alex, vi skriva ett segment tillsammans med våra mammor?
Nu går vi... Nu går vi jävligt
prata,
sakta,
prata om det här att de inte brydde sig så mycket om oss. Hur hårda de var. De här kaktusarna, kan vi knota upp säcken på något sätt med dem? Tagga, lika tagga som våra mammor.
De är våra mammor. Jag håller ju, fan. Ja, det är sant. Jag håller ju då Magda liksom fysiskt på magen för att hon inte ska gå snabbt. För att han ska försvinna bort så att jag inte hinner i kapp. Jag går ju väldigt snabbt som du vet. Och
varför
jag vet inte varför.
Ja, varför?
I mean, han är ju en fruktansvärt trevlig man. Mm. Men det är som att det där du har varit här. Jag har hört många gånger du pratar om sms han inte har besvarat. Det är någonting det gör med en. Att man går där så här, då vill man vill inte möta det.
Nej,
man
nej.
Känner sig som en idiot. Har jag inte presterat nu? Det är som när du ropar efter Vikingsson olika saker. Du vill ju bli sedd. Jag tänker att det är något fel på mig.
Det är sjukt egentligen det här. Det är ju du som tycker om Vikingsson mer än vad jag gör.
Jag har alltid hållit mig väldigt långt borta.
Jag har
ju
tackat nej till att jobba med både Filip och Fredrik 2 gånger.
Av moraliska skäl?
Nej, absolut inte. Jag är stor fan av dem. Ja. Första gången blev jag tillfrågad om att vara redaktör, tror jag, i Breaking News.
Mm-hmm. Kul jobb.
Ja, tror jag faktiskt. Andra gången så var när jag sålde faktiskt tv-rättigheterna till Eldslandet, min första bok om Vanessa Frank, till Mexiko, som Filip Fredrik
äger. Vad hände med den? När kommer filmen?
jag, sen så tog det typ 3 månader så hände ingenting från det att de hade köpt den. Jag tyckte det gick så jävla långsamt, så då ringde jag faktiskt upp Vikingsson.
Move.
Ja, det var 3 månader kanske en big mistake i efterhand. Så ringde upp Vikingsson och så förklarade jag då väldigt nervös. Kanske mitt mest nervösa samtal i hela mitt liv. Stammade fram. Du, Fredrik. Du, jag vet inte om om jag tycker det tar så lång tid alltihopa. Då kan jag köpa tillbaka rättigheterna. Då sa han faktiskt att jag var väldigt amerikansk i sättet. Så jag var nog mer bestämd än vad jag lät nu.
Ja.
Och att han tyckte det var fint. Och att självklart kunde jag köpa tillbaka rättigheterna.
Ja, gulligt.
Ja,
det var fick du betala extra?
Nej.
Samma pengar?
Nej, för samma pengar.
Tänker du om han ändå släppte dem billigare för han tyckte att de hade sjunkit i värde? Jag bara skriver av förlusten i bolaget. Men jag är ju inte som du, jag är inte så där skamlös. Det är därför jag inte går fram. Vi satt ju en intervju nu med Ljusdalsposten. Mycket trevlig man på vägen hit till Ljusdal.
Ja, i bilen.
Och då började du gasta, jag vet inte riktigt varför, om att Maj Sjövall minsann sagt att hon älskade dina böcker. Det är helt opåkallat. Han frågade inte någonting om Maj Sjövall.
Så här då, ska vara ärlig. Du var ju den som hade lead så att säga på den här intervjun. Ja. Och jag kände att du gjorde det inte jättebra. Det var liksom, intervjun började tappa styrfart. Och så hörde jag att han nämnde Maj Sjövall då, som du och jag båda är stora beundrare av. Och då vaknade jag till där i baksätet och började gasta om att...
Ja, det var ju märkligt.
Det var lite märkligt.
Du fick ju låta som att det var det sista hon väste fram på dödsbädden.
Nej, det gjorde jag inte. Jag minns exakt
vänta,
hon sa det.
Vänta. Gubben Engman, säg till gubben Engman. Han var då Gary Engman, alltså din morfar då. Nej, han är en unga tajta. Så... säg att jag älskar hans böcker.
Nej, så...
världen måste få veta. Säg, gubben Engman! Hallå?
Så var det inte.
Det var inte hennes sista ord.
Nej, inte vad jag vet.
Nej.
När hon sa att hon gillade mina böcker väldigt mycket. Jag minns det väldigt väl, det också.
Det är väldigt lätt för dig att säga det här efter att hon har gått bort.
Lappen får inte kolla upp det här. då är vi körda.
Fuck!
Nej, men då är det... jag minns det väldigt väl när hon sa det här.
Vänta. Jag känner att det händer nu, men jag måste bara få det här. Världen måste få veta. Vad heter han? Gubben Engman, Pascal!
Vad är det här gubben Engman?
Jag vet inte.
Vad är det för skit?
Jag vill bara få in din morfar Gary där på något sätt. Gammal chefredaktör på Aftonbladet får vi säga.
Ja, profilerad tv-programledare på 70-talet också.
Du kände väl Maj förmodligen?
Väldigt väl.
Det var därför hon inte ville mixa ihop det med dig och den andra gubben Engman.
Maj Sjövall pratade väldigt ofta med mig om morfar Gary då. Så hon tyckte om honom.
Ja.
Men vill du ens höra när hon sa att hon faktiskt gillade
mig? Jag vet redan när det skedde.
När skedde det då?
På dödsbädden.
Nej, det skedde... skitsamma då när det skedde. jag tänkte säga det här nu.
Jo, men det skedde väl någon gång när du fick höra något skvaller om en väldigt känd författare. Berätta, det får du berätta.
Nej, det var inte den gången.
Nej, det var inte hon som sa det.
Nej, det var inte hon som sa det.
Nej. Men berätta det skvallret då. Helt, det här är ingenting med någonting att göra, men du måste berätta det. Det är det här du är på väg att bli. Det här, i morse i vårt frukost på hotellrummet på turnén så sa ju du till mig någonting som faktiskt som fick mig att tänka på det skvallet du snart ska berätta. Det var ju att jag kommer och sätter mig vid dig och det du säger, du tittar bara knappt upp på mig. Vid frukostbordet så säger du får sitta här, men jag vill inte att du tilltalar mig. Och sen går det för 2 minuter och så tycker jag ändå att jag stör med min närvaro och så går det till ett annat bord.
Det är sjukt, det här hände för 3 veckor sedan när jag var i Danmark med Sofie Sarenbrant också.
Gjorde hon så på dig då?
Nej, jag gjorde så på henne.
Ah.
Jag och Sofie känner ju, jag tycker jättemycket om Sofie Sarenbrant. Men hon var också väldigt förvånad över det. Hon pratade om det väldigt mycket med mig sen. Så hon tog kanske lite illa upp, men jag var tvungen att förklara för henne att hon och jag är kompisar. Liksom, att jag var tvungen att sitta och jobba på min bok.
Mm.
Som sagt,
jag vet att du har sagt att en annan person var väldigt irriterande när han satt och jobbade och inte ville hälsa på dig. Vem var det?
Skitsamma.
Ja, men berätta nu. Det finns en annan känd svensk författare.
Det här är inte en jättebra anekdot. Jag vet inte varför du lyfter upp den.
Nej.
Jag hörde att när jag var ute på någon av de här resorna så hörde jag av Henning Mankel en gång när han var och skulle göra marknadsföra sin bok i Italien, så frågade hans förläggare om de skulle gå ut och äta middag. Och då sa han, ja, om du inte pratar med mig på hela middagen. Och hon trodde att han skämtade.
Det var väl ett skämt, eller?
Ja, det trodde hon i alla fall. Så hon bokade bord på någon pastarestaurang, antar jag. Och när han kom dit så försökte hon prata med honom. Men han sa inte ett ord. Och sen när han ätit upp sin pasta så bara reste han sig upp och gick.
Och han betalade inte för sig.
Det tror jag inte.
Så hon var där för att hålla kortet, så att säga. Ungefär som jag på den här turnén. Jag håller i logistiken.
Ja, det gör du verkligen. Och du gör det bra, måste
du säga. Du går och skrävlar.
Ja.
Maj.
Under tiden när du hade... Snack om Hallstahammar. Var det morsan du snackade om? Eller var...
Ja, du var inte riktigt med när jag märkte det. Det var som att stirra in en död marulsögon. Kanske en levande också.
Ja, men jag,
det var någon annanstans. Var
jag
var
fick svar från den här fotfetischisten faktiskt.
Nej.
Jo. Och jag han också skicka någonting.
Har jag en, liksom en OnlyFans... är det det jag kan satsa på nu?
Om jag har reggat ett OnlyFans-konto till dig. Nej, det har jag inte.
Nej.
Däremot... han svarade på bilden på dina fötter. Med, ja, han sa exakt...
Gillan?
Nej. Han skickade exakt som Alex Schulman svarade när jag tackade. Så svarade han med två hjärtan.
Nej.
Jo, så nu har jag svarat honom också. Du kan se här vad jag har svarat. Ser du vad det står? 203. Vet du vad det är?
Vad fan, det är mitt rumsnummer här i Ljusdal. Rum 203 2100. Vad fan? Ja, han har gillat. Ja, han har gillat ditt svar.
Det är spännande det här.
Då har vi det. Nu stormar vi Ljusdal.
Nu ut och stormar Ljusdal. Sandalerna på.
Och sen stormar han mig.
Vi har ett rum på stadt i Hudiksvall. Jag hålls vaken av ett dels på band som spelar Desolation Row. Jag har stått i sorlet och lyssnat på en man som förlorat sin familj och jobbet på firman. Han lovar att hämnas. Den här stans prinsessa hade återvänt från Bologna. Innan jag gick sa hon, jag gifte mig gärna med dig till sommar. Och de tunna isflaken driver längst Ljusnans vatten. I en förort till livet sväljs natten och anden lämnar flaskan. Vi har fyllt alla rum till bredden, men de mekar tomt ändå. Jag är uppe i natt och skriver blues från Sverige. Det är en tidig morgon och dimman hänger mellan träden. Jag går ensam genom Jesusparken och hör Malmö vakna. För sådär 40 år sedan åt sig grävskopor genom staden och man stöpte den nya sköna världen i cement och glömska. Sen när husen stod skinande höga gick Malmöpampen med patinol på finkostymen och dränkte sig sundet. Nu drar snålvinden in genom den osynliga sprickan i ett inglasat centrum mirrar människan. Hon har glömt adressen. Fyllt alla rum till bredden, men de mekar tomt ändå. Jag står på scenen och sjunger blues från Sverige.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.